Amen. Varsågod och sätt er ner. Jag vet inte, jag är lite annorlunda funtad kanske än de flesta predikanter som brukar stå här. Jag följer väldigt mycket vad som är på mitt hjärta. Och jag känner inte att jag har något stort behov av att måste göra A, B och C. Bara för att det är vad vi behöver just, eller brukar göra. Utan jag tror det här ligger på Guds hjärta. Jag vet inte hur det är med dig. Känns det så? Jag har en stor utmaning tycker jag själv, så vi ska se hur det går. Alldeles för mycket anteckningar, för när jag ska predika så skriver jag ner allt och så kommer det till nytt och så har jag en bunt med papper. Sen när jag står här och predikar så talar jag helt någon av det här, men det hamnar där det hamnar. Så vi ska få se var det slutar. Men vi ska prata idag om den heliga ande i vardagen för helt vanligt folk. Ja. Då har du kommit rätt, för jag förmodar att du är en vanlig människa, precis som jag. Som knegar på och jobbar och kämpar och sliter och har det roligt och njuter av solen. Eller? Ja, bra. Hoppas ni är här idag. Jag tror att ni är här. Men jag tror på något sätt att det viktigaste som vi behöver och som vi kan komma tillbaka till är verkligen att bli berörda av Gud. Att leva inför hans ansikte aktivt. Och det hoppas jag att jag kan på något sätt förmedla den här dagen. Jag är sån som gillar ordning och regler. Jag kanske är lite för mycket fostrad i att det ska vara A, B och C ändå. Så jag börjar på grunden. Jag utgår ifrån bara att ta helt kort om vad som hände från början. När Gud skapar allting. Jag är inte så bra som Anders på det här med punkter. Men jag har faktiskt tre områden som jag ska beröra. Och det är olika delar. Den första är om syndafallet, men också om upprättelsen. Sen ska vi gå in på att tala om den helige ande. Det är fascinerande, jag gillar den helige ande. Och sen att leva med Gud i vardagen. Låter det som någonting du vill höra? Ja, okej. Okay. Bara kort ska vi gå till början, från början. När Gud skapar människan, varför skapar han en människa? Ja, varför vill du ha barn till exempel? Det finns nedlagt i naturen det också. Man vill att det ska hända någonting mer. Man vill ta hand om någon. Man vill någonting mer. Man vill producera någonting. Man vill lägga händerna på någonting. Man vill att det ska bli till någonting. Gud ville ha relation med människor. Han ville älska någon. Han ville visa sin kärlek, sin uppskattning. Och han skapar dig och mig. Han skapar människan. Men vi vet ju allihopa som har läst den här berättelsen att människan vände sig bort ifrån Gud. Hon tyckte att jag klarar mig själv, jag gör det här. Det här låter ju mycket mer lockande, det här som erbjudande som kommer till mig. Och när människan valde att lämna Gud så upptäckte hon också att hon blev rädd för honom. Hon blev rädd för Gud, hon hade inte den där samma naturliga relationen till honom. Och Gud han säger någonting lite trist där. Han säger i första Mosebok 2:15-16. Herren Gud gav denna befallning, säger han och så vidare. Men vi ska se vers 17. Men av trädet på kunskap och gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter det ska du dö den dö. Det här var något som Gud hade sagt från början. Att du ska dö den dö. Det låter lite läskigt. Varför säger han dö den dö? Han kan ju bara säga dö. Men det hände någonting. Det första som hände var att relationen med Gud bröts. För jag menar, Adam och Eva fortsatte ju andas, leva och skörda och så först förstås. Men de fortsatte att leva. Men det kom en dag när han blev 900 år, vilket var ganska gammalt. Då han också dog den fysiska döden. Men någonting, den första döden, det var att människan skildes ifrån gemenskapen med Gud. Det var den värsta döden. Eller hur? Därför ska hon döden dö. Jag tycker det är grymt att det är så hemska synden, att den skiljer oss just från Gud. Och Gud han förlorar här den skapelse han så högt älskade. Den människa han hade skapa som han hade satt sin kärlek i. Men han var inte rådlös utan satte genast igång med en frälsningsplan. Och han bestämde att jag köper tillbaks människan. Jag spelar det onda spelet men jag vet hur man vinner i slutändan. Och han satte sin plan i verket att själv komma ner, att bli människa, att sända sin son för att ta det straff som var människans straff. För att rädda oss, för vi kunde inte själv. Och det är lite det som är poängen med det här. Och vi ska titta i Hesekiel 11:19-20 där det står så här. Du ser liksom Guds plan redan i gamla testamentet. Jag ska ge dem ett och samma hjärta. En ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat. ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött för att de ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De ska vara ett folk och jag ska vara deras Gud. Här ser vi att det fanns något som hade hänt i det här syndafallet och dödsfallet, alltså när människan skildes från Gud. Hjärtat blev som en sten. Hjärtat, vad är en sten? Det är liksom hårt, okänsligt, eller? Det är någonting som inte, ja, sten är dött helt enkelt. Och det var det som hände med människans hjärta. Det dog i förhållande till Gud. Hon hade ett sten, hon kände inte igen Guds röst, förstod inte vad han sa, kunde inte vända sig till honom. Och det var det här som Gud planerade när han själv kom ner. Jag tycker det är en fantastisk plan. Att det är ju fint att Jesus kom och att han visade vem Gud var. Men han gjorde någonting så konkret som att byta ut vårt hjärta. Alltså vilken plan. Och det är precis det han ville göra med oss. Hans plan var och är att ge oss ett hjärta som kan längta efter Gud. Som vill söka efter honom. Som längtar efter att ha relation med honom. Och genom då tron på Jesus, så när vi får syndernas förlåtelse och tar emot honom, så sker det här miraklet. En ny skapelse på vår insida. Det är en fantastisk plan som Gud hade. Ibland kan du tänka det som en sån här söndagsskolberättelse. Syndafallet och så kom Jesus och han var jättefin och han visade vem Gud är. Och fantastisk plan, så dog han för mina synder. Ja, men det är väl bra. För precis så är det. Men det finns någonting mer. Han bytte ut stenhjärtat. Han gjorde alltså det som för dig och mig var fullständigt omöjligt. Och det är det handlar om att vara kristen. Det är det handlar om att ha en levande relation med Gud. Jag har insett. Gud, jag är beroende av dig. Jag har ett stenhjärta. Jag kan inte känna dig. Jag vet inte vem du är. Kom och förvandla mig. Och då säger han, det är det jag kan göra. Därför sänder jag Jesus för att bryta skiljemuren som skilde dig från mig. Eller hur? Han kom därför. En fantastisk plan. Så Gud själv steg ner i Kristus. Han visar sin goda vilja för oss. Jesus tar vår straff och han betalar ett fullt pris för vår frihet. Och genom tro på honom, på att Jesus är Guds son, på att genom att jag säger ja, jag behöver dig Jesus, kom och förvandla mitt liv, byt ut det här stenhjärta, så flyttar Gud in på din insida. Och redan där så borde det ju vara vågen. Nej, men tänk efter. Tänk att Gud, som ibland har kanske haft en bild att sitta på ett moln, alltså någon gång i din tid fanns det en sån bild kanske. Men Gud är väl högst närvarande. Och han bor på din insida om du tror på honom. Om du har tagit emot honom som din herre och frälsare. Tänk på det lite grann. Ibland behöver ni tankepauser, eller hur? När Jesus gick här på jorden så visade han vem Gud är. Vilken karaktär Gud har, vad Guds hjärta är, vad Guds längtan är. Eller hur? Jesus gick omkring, botade människor, han gjorde goda saker, han uppmuntrade människor och han visade vem Gud är, vilken karaktär Gud har. Och han till och med säger så här, att den som har sett mig, han har sett Fadern. Så genom att du och jag tar del av och läser och lär känna Jesus och ser vad han gjorde här på jorden och satte exempel som, så visade Guds hjärta för oss, för dig och mig. Vad är det Gud vill egentligen? Vill han vara vår Gud och så ska han bestämma i våra liv och så är det liksom... Nej, han vill att du och jag ska bli upprättade. Han vill att är du sjuk vill han bota dig. Har du sorg vill han trösta dig. Det var det han gick omkring och gjorde. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i den ondes våld. Det här var Guds mission. Och Jesus säger att så lik sin fader är han. Att när du ser vad han gjorde så vet du vad Gud vill. Förstår du? Okej, är ni med? Men det intressanta med Jesus när han gick här på jorden så var att han väldigt beroende av den helige ande. För jag tänker så här, att Jesus var ju ändå Gud och det säger vi ju. Jesus är Gud och det är han. Och han kunde ju då gå omkring och säga att ja, men jag är Gud så det här är simpelt för mig liksom. Men ni vet hur det är med Superman. Det är lätt för honom att flyga omkring. Bara han har dräkten på sig, visst? Eller hur? Känner någon till Superman här nu? Ni vet vem det är, Stålmannen på svensk. Okej, ni vet vem han är, bra. Och han fungerar ju med en sån här fantastisk dräkt, trikåhistoria. Och med den så betyder det, nu har han kraften på sig. Jag menar, Jesus kunde ju komma ner med Guds gestalten och fungera precis ovanför alla, gå med fötterna liksom ovanför marken. Och det är liksom piece of cake för mig det här, eller hur? Men det står faktiskt att han la av sig det där. Så han hängde av sig den här dräkten hemma och kom ner och blev människa som du och jag. Med samma premisser, samma behov av att höra vad fadern säger. Och det säger han sen, att jag gör ingenting annat än när jag hör att min far säger att jag ska göra. Ibland är vi frestade att ja, det här borde man göra för man är kristen och så här ska man göra. Men jag tror Jesus var oerhört lyhörd för vad Gud ville att han ska göra just i den stunden. Han levde med en medvetenhet av Guds ande i sitt liv. Och det står att Herrens ande är över mig för han har smort mig till att predika. Alltså han visste att han inte var utan Guds kraft. Han behövde den varje dag. Det står till och med att Jesus blev så mycket människa att av sig själv så kände han människan. Han visste hur det är att möta svårigheter när människor är elak med dig eller när någon inte förstår vad du vill. Eller andra saker som du kan möta. Han mötte sorg i sitt liv. Han fick lämna goda relationer. Han var med om allting som du och jag är med om. Men han hade lärt sig någonting. Han visade oss ett exempel. Han var beroende av den helige ande. Det jag tycker det är ganska stort. Eller hur? Hur lätt är det inte att man tar sig till hjälp det som man kan stötta sig på? Men han liksom lämnar det där. Det står väldigt tydligt om det här i Filipperbrevet 2. Jag vet inte om det bibelstället finns med. Kan läsa lite stycke ur Filipperbrevet 2 från början där. Men jag läser från vers 5 för att förkorta det lite. Här säger Paulus, var så till sinne som Jesus Kristus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron med Gud som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Då han blev människa, han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och vad var det som då karaktäriserade Jesu liv? När jag läser det här så kommer det ett ord fram, ödmjukhet. Han lärde sig att ödmjuka sig. Det står att han ödmjukade sig så långt att när Gud sa, han frågade i Getsemane, ska jag ta den här bägaren eller inte? Så säger Gud, det här vill jag att du gör. Då ödmjukade han sig under det och gick hela vägen. Han var beroende av Gud, av sin fader. Okej? Men nu är det som med Jesus då. Ni känner till historien. Han gick här, han visade på Gud. Men någonting hände. Jo, han lämnade den här världen. Och där sitter då lärjungarna som har följt honom och tänkt att wow, vilken kille, det här är liksom grejen. Honom ska jag följa hela mitt liv och de har gett sina 3,5 år till honom. Och så säger han, hej hörni grabbar, jag är på väg härifrån. Det är liksom lite jobbig känsla kan jag tänka mig. Men Jesus ger ett löfte och vi ska läsa det här löftet. Och det är den här andra punkten som handlar om hjälparen, den heliga ande. Så nu är vi i del 2 för dig som vill veta var vi är. Och vi ska läsa Johannes 16 och 5-11, lite längre stycke, men ni vet att ordet det talas för sig själv. Så säger Jesus så här, nu när jag går till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar vart går du, men eftersom jag har sagt er är era hjärtan fyllda av sorg. Jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går. Att jag går bort, för om inte jag går bort, då kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer så ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Om synd att de inte tror på mig. Där har du varit synde. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, för denna världens furste är dömd. Skönt. Vers 26 i Johannes 14 säger, men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er allt vad jag har sagt. Vi ska gå tillbaka till Johannes 16. Jesus säger att det var nödvändigt att han gick bort. För Jesus var lokaliserad på en plats, det känner ni till. Och när han gick så kunde han sända, vem då? Hjälparen. Hjälparen den helige ande. Och jag har faktiskt plockat in en liten fråga här. Behöver du en hjälpare? Och jag tycker den frågan, den riktar jag lika mycket till mig själv. Behöver jag en hjälpare? Ja, ibland när jag mår dåligt. Men behöver du en hjälp varje dag? Hur lever jag? Denna fråga blev lite aktuell för mig när jag läste den här. För Jesus verkar tycka att jag behöver en hjälpare. För han säger att det är nödvändigt att han går bort. Annars kommer inte hjälparen till er. Fundera på den stund. Behöver du en hjälpare? På riktigt, jag menar inte så här religiöst. Så du tänker att det är klart att jag behöver hjälparen, den helige ande. Det har du hört så många gånger. Men hur ser din dag ut? När du stiger upp på morgonen. Vänder du dig till honom och säger, du är hjälparen. Jag behöver dig idag. Nu blev det närgånget. Jag vet. Den här frågan tror jag han ställde mig lika mycket. Jag har sänt en hjälpare. Behöver du honom? Jag tror att det handlar jättemycket om att göra sig beroende av hjälparen. För det här är den största gåvan, den största möjligheten för oss troende. Vilken gåva vi har fått. Hjälparen. Varför var han så bra? För han säger att han ska påminna oss om allt vad Jesus har sagt. Så där du går i din vardag och står inför en fråga, ett bekymmer, så den heliga ande är din hjälpare som vill hjälpa dig. Förstår du? Som vill hjälpa dig. Och jag tror att vi behöver öva upp och träna upp våra sinnen. Jag tror vi har lite tappat det. Jag har tappat det. Att göra mig beroende av honom varje dag. Att lyssna till hans ledning. Nu tror jag ju inte att jag och du behöver ledning. Ska jag få till Prisma eller sitta i market och handla idag? Alltså du kan ju titta i tidningarna och säga att de har bra kötterbjudande på City Market, dit för jag. Okej, okay, gör ni så också? Ja, exakt. Så du funkar ju också. Men det finns många frågor i våra liv som inte vi vet hur vi ska handskas med. Det finns saker i våra liv som vi behöver ta itu med. Som vi kanske bara lever i. Och jag tror att Gud vill någonting mer med ditt och mitt liv. Därför sände han en hjälpare. Det måste ju ha funnits en tanke med det, eller hur? Ja, men annars kunde Jesus, han är ju av evighet. Han kunde ju fortfarande sitta här. Åka till olika länder och köra flyg om det behövs. Eller så går han i anden. Det är väl inga problem för honom. Han kunde ju ha gått omkring här och uppmuntra oss allihopa. Eller? Ursäkta att jag blow your mind. Jag försöker liksom få dig att tänka lite grann. Det är ju möjligt, eller hur? Men det fanns en poäng med att han sände hjälparen. Det fanns en poäng. Och det är för att du och jag faktiskt behöver en hjälpare. Vem är då hjälparen? Jo, ordet kommer från parakletos. Som Jesus säger är en hjälp, en likadan som han själv. Han har samma karaktärsdrag som Jesus. Som alltså var likadan som sin fader. Ser du? Det är en samma enhet här. Han var exakt likadan. Den heliga ande är Guds gåva till dig och mig som troende. Han säger, jag lämnar er inte faderlösa. Jag lämnar er inte ensamma. Jag sänder en hjälpare till er. Så du som sitter här, om du tror på Jesus Kristus, han bor på din insida. Kom ihåg att Gud älskar dig. Men han har sänt dig en hjälpare för varje dag. Du behöver faktiskt inte kämpa med många av de saker du gör i egen kraft och själv. Du kan få be om hjälp av hjälparen. Men den heliga ande är också en person. Utöver att han är Gud. Så han är också en person. Du kan ha en relation med honom. Det står att den heliga ande talade. Han lyssnar. Den heliga ande kunde bli bedrövad. Det står det om det. Till exempel i apostlagärningarna. Han är en person. Han är inte en sån här svävande ande. Jag minns på en av våra encounters. Och vi hade, som handlade om den heliga ande på sista dagen på söndag. Och vi satt stilla en stund efter undervisningen. Och var och en fick samtala med Gud. Och efteråt berättade en av kvinnorna som var med, så sa han att jag upplevde att han stod framför mig. Jag har aldrig tänkt på honom som en person. Han hade armar och ben och han hade allt liksom. Han hade kostym, tyckte hon, när hon såg honom. Och jag kände så här att wow, det känner jag faktiskt inte. Och då upplevde hon hur han sa till henne, nej, men du har fungerat mycket i min kraft. Du kan fungera i Guds kraft, men du kan också lära känna honom som din vän, som en person. Det är så den heliga ande funkar. Och han vill påminna dig i vardagslivet om vad Jesus säger, om vad Guds ord säger i olika situationer som du går igenom. Vad ska jag välja? Hur ska jag göra här? Heliga ande, hjälp mig. En fantastisk bön. Det är en av de bästa böner du kan be. Hjälp mig. Okej, Bibeln säger så här. Jesus säger till lärjungarna att de ska stanna kvar i Jerusalem och be, eller stanna kvar och vänta. Gå inte ut ännu förrän ni får gåvan, alltså hjälparen, den heliga ande. Vänta, sa han. Och lärjungarna väntade och de bad i 40 dagar och så kom den heliga ande. det behövdes ett dån just då, för han kom med brak. Jag tror han hade väntat länge på så här på linjen liksom, och var på väg, och så bara boom, så här, så kom han äntligen, är det min tur. Nu är det jag som får springa här. Fadern skapade och han tog hand om alltihop, och Jesus kom och han gick, men nu är det min tur, nu ska jag visa liksom. Så kom den helige ande. Det står att de uppfylldes av den helige ande i Apostlagärningarna 2:4 och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Varför talade de främmande språk denna dag? Vad hände när uppe i den övre salen? Plötsligt hände någonting med den försiktige Petrus. Ja, han var ju på ett sätt inte så försiktig, men han hade blivit rädd och gömt sig helst. Och hölls, liksom, han hade ju känt, han hade gjort bort sig inför Jesus. Han var kanske inte så frimodig längre. Så kan vi ha det också ibland när vi tycker att Jesus, jag har inte levt som du skulle vilja att jag skulle göra. Och så skäms vi och sitter inne i en vrå istället för, då behöver du ett möte med den helige ande. För vad hände med Petrus då? Hans hjärta förvandlades. Han gick ut och han började predika. Varför talar han andra tungomål? Jo, därför där fanns det en massa proselyter och proseluskor och andra som pratar andra språk. Och nu plötsligt när han fick hjälpa den helige ande, så kunde han kommunicera med människorna. Förstår du? Han kunde kommunicera därför att han hade fått hjälpa den helige ande. Och vad predikar han om? Vad talar han om på språk som han inte ens själv förstår? Han talar om Guds goda gärningar. Det är det den helige ande vill hjälpa dig med också. Det, han ger dig nytt mod, frimodighet, att gå ut, att nå till människor. Det är väl fantastiskt. Och det fanns alltså ett tecken, tungotalet. Men det finns mer än det. För det står att när vi talar i tungomål så bygger vi också upp oss själva. Så tungomålet är också mer än att kunna kommunicera med andra. Det är också att bygga upp dig själv. Och i Judas brev, vers 20, så står det så här. Men ni mina älskade ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Det finns alltså en uppmaning till dig som troende att be i den helige ande. I vardagslivet, varje dag, be i den helige ande. Och vet att Paulus säger att jag ber i tungo mer än alla. Men han sitter ju inte och ber i tungo på torget. Eller hur? Så att alla liksom, åh vilken man, han är ju inte spooky, han vill vi sitta på, han är väl speciell. Utan han ber på sin insida, men utåt talar han så folket förstår med samma helige andes hjälp. Hänger du med? Du kan alltså ha ett liv där Gud är väldigt närvarande, där du bygger upp din tro, där Gud blir levande för dig. Där du känner att jag förstår vad han säger. Det står i 1 Korinthierbrevet 14:2-4 så här. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det gör man också i den helige ande. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Och här säger du att bygga upp sig själv. Så det verkar vara någonting som Gud vill. Någonting som han säger, här har du. Och det kan vara så att ditt liv med den helige ande inte har varit så aktivt på sistone. Det är ungefär som när man ska börja gå på gym. Jag vet hur det är. Det är så trögt i början. Och helst av allt så sätter man inte in det i sin kalender. Men någon nytta måste ju ha, eller? Ni som går på gym, har det någon nytta? Ja, exakt. Någon säger ja. Men det finns alltså, det är en uppförsbacke. Men du behöver börja någonstans. Sen blir det någonting som blir en vana för dig. Och jag tror att du behöver komma ihåg det. Att du faktiskt kan bygga upp vanor som är goda i ditt liv. Du behöver bygga upp goda vanor. Familjeliv och sånt är också goda vanor. Men du behöver bygga upp en vana med att leva inför Gud. Inför hans ansikte varje dag. Att leva nära honom. Att bygga upp dig själv. Att söka honom. Det står också att vi får hjälp i bön. Genom den helige ande. Han talar och manar med suckar utan ord. Hur många av er har haft något bekymmer någon gång som ni inte har hittat ord på? Har ni upplevt det någon gång? Man känner liksom att hur ska man be för det här? Det är så jobbigt. Jag vet inte hur jag ska säga. Hur jag ska ens formulera det. Jag hade en sån bön när jag var barn. Då när jag var ung så hände det saker omkring mig som jag inte rådde på. Jag kände Gud, vad jag än ber så är det samma sak runt omkring mig. Jag fattar inte hur jag ska be. Och min sista bön blev Gud som haver. För den kunde så här. Men Gud såg längre än Gud som haver. Han såg den där suckan som fanns där inne. Han såg mitt behov av att det här. Jag visste inte ens hur jag skulle be för det. Och sen gav han mig ett löfte lite längre fram. Faktiskt genom en predikant som säger att Gud har hört dina böner om det här. Och jag blev helt förvånad. För jag tänkte, var Gud som haver? Och ö. Förstår ni? Alltså, det är lite häftigt. Det är så han fungerar. Alltså han hör, fast du inte ens vet hur du ska sätta ord på det. Men sitter du i bilen och bekymrar dig. Dina tankar rör sig, ditt hjärta är bekymrat. Kom ihåg att han faktiskt hör dig. Så vänd ditt bekymmer till en bön till Gud. Säg Gud, kom i det här, jag vet inte hur jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska få en förändring här. Jag vet inte hur det ska gå i den här relationen. Hjälp mig. Förstår du? Du kan ha han har gett dig en hjälpare. Han vill det här för dig. Han vill att ibland så känner jag så här att den heliga ande är en av de mest låganvända resurser vi har. Det är ungefär som folk säger att ja, vi har ju inte utnyttjat vindkraften så mycket här i vårt land. Det finns så mycket mer av vindkraft vi kunde utnyttja. Känner någon igen det? Jag tror att de troende använder den heliga ande alldeles för lite. Det är en jag vet inte vad det heter på fint sätt, men outnyttjad resurs som vi använder alldeles för lite. Vilken energi! För det står den heliga ande är Guds kraft på vår insida. Det var samma kraft som uppväckte Jesus från de döda, som bor på vår insida. Det här har du med dig varje dag när du sitter här just nu. Så har du med dig den heliga ande. Nåja, ni vet allihopa att det pågår en strid i vårt sinne. Så att, vad betyder det då att leva i anden? Vet ni att Bibeln pratar om det? Att leva i anden. Och vi vet ju allihopa, Romarbrevet 7 pratar om det här. Det jag inte vill, det gör jag. Och det jag gör, vill jag inte. Det blev lite snurrigt. Jo, därför att vårt hjärta blev fött på nytt. Gud bytte ut det där stenhjärtat. Han gav oss sin ande. Men det finns en kamp hela tiden. För vi lever här på den här jorden. Ännu. Och där finns den här uppförsbacken hela tiden. Och därför finns det en kamp. Ska jag leva med Gud idag? Ska jag göra som jag själv vill? Nej, jag orkar inte ta itu med det där. Det finns den här kampen på vår insida. Men ändå så längtar vi ju efter att få se Guds verkningar i våra liv. Vi skulle ju vilja se ännu mer av Gud. Vi skulle vilja förstå mer vad Gud gör och se att oj, titta vad Gud gjorde för mig. Kolla här, han grep in i mitt liv. Det är ju det vi vill se, eller hur? Hur kan vi då leva i anden? Det står så här i Galaterbrevet 5. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Det låter ju enkelt. Vandra i anden. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. Det är två strider mot varann för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden så står ni inte under lagen. Det där måste. Nu kommer här en uppräkning av vad köttets gärningar är. Det står så här. Det är uppenbara vad som är köttets gärningar. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan. Svartkonst är faktiskt en kötslig gärning. Fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittring, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sånt. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Ibland kan man känna att, nej men hallå, jag är ju frälst. Och så misslyckas det lite för mig. Får jag inte vara med i Guds rike? Och jag tror att det här säger att de här godsakerna, så att säga, det goda som finns i Guds rike, det står i Romarbrevet 14 och 17. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Det är det du missar genom att leva efter köttet. Hänger du med? Du lever inte rättfärdighet, du har inte frid och du har inte glädje. Eller hur? Det är inte så roligt att vara arg på de flesta. Ja. Det är inte så roligt att vara avundsjuk. Att få vredesutbrott, du blir inte glad, du har inte frid. Låter det som sunt, eller hur? Men vad talar han om istället? Guds plan med oss är en helt annan. Han säger så här, andens frukt däremot. Det är Galaterbrevet 5:22. Ett kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Jag älskar den där. Tänk att det där är en andens frukt. Självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Vi har alltså blivit födda på nytt av hans anden. Det var han som födde oss på nytt, bytte ut stenhjärtat. Men vi ska också följa anden. Inte bara låta det vara en engångsföreteelse. Utan han vill att vi ska leva i det här livet hela tiden. Eller hur? Så låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra, står det. Vad är andens frukter? Jag tycker att andens frukter, om jag har dem för mig själv så gör de ingen större nytta. Visst har jag frid, glädje och rättfärdighet i den heliga ande. Jag mår bra, jag tycker det är kul med att ha kärlek och att ha glädje, att ha Guds frid och att ha tålamod. Men vad behöver jag tålamod? Jo, i mina relationer med andra människor. Det behövs liksom precis just där. Och alla av er och oss som sitter här inne är insatta i relationer, i familjer. Vi har arbetsplatser, skolor, vi har olika relationer. Hur handskas vi med dem? Det är här vi behöver hjälpa den helige ande och hans frukter. Hur kommer de här frukterna? Jag tycker det är intressant att det står att det är köttets gärningar. Det är något man gör medan anden är frukter. En frukt är ju något som kommer av någonting. Och det är precis det, ett liv i anden, alltså i gemenskap med Gud. Det lustiga med livet är ju att det som vi ger näring, så det växer. Det var en man en gång som hade, han ordnade tävlingar i parken. Allt såna här dogfights, hundar som strädar, han hade en vit och en svart hund. Och så hade han folk att slå vad om vilken hund som ska, varje vecka kom han dit och så ska han säga då, vem tror ni vinner nu idag, vem tror ni vinner idag, de här två hundarna. Så fick folk betala och sådär. Själv hade han precis, han visste exakt vilken hund som skulle vinna. Så efteråt var det någon som frågade, hur kan du veta vilken hund som vinner? Och det är det som jag ger mat under veckan. Det är klart att han orkar fightas och slåss. Så är det vi när, det som är den kanske svarta hunden i vårt liv. Jag orkar inte bry mig, jag tar inte itu med svagheterna i mitt liv. Jag får vara vred om jag vill, jag har varit med om det här i mitt liv. Jag har all rätt att ta utrymme, alla ska lyssna på mig. Jag pratar bara från mig själv, ni vet hur vi är, funtade. Men är det jag vill nära? Eller vill jag ta det här köttet och gå till korset med det och säga, Herre, jag behöver din hjälp här med min vrede eller med... Ja, men det sår som jag har på min insida. Jag behöver din hjälp så att ut ur mig kan komma frid, kärlek, glädje, tålamod, självbehärskning. Eller hur? Och ogräs funkar så. Det växer av sig själv. Vi behöver som inte gör något. Och det är det som är grejen. Och så länge vi inte gör någonting så händer det inte heller så mycket. Vi behöver jobba aktivt på en relation i vardagen med Gud för att se det här i våra liv. Jag tror att Gud vill att vi ska leva med honom i vardagen. Och det var den tredje området som jag ska ta avslutningsvis. Där du kan se hans verkningar i din vardag. Jag tror att Gud vill att du ska komma högre upp. Att du ska få känna mer av Gud varje dag. Varför vill han jobba med dig och mig? Jo, för han vill forma vår karaktär. Han vill inte lämna oss där vi blev frälsta, där vi kom ut ur mörkret. Och säga att okej, nu tog jag upp det, nu får du stå på den här klippan sen tills jag kommer tillbaks. Utan han vill leda dig vidare. Han vill att du ska må bra. Och jag tror det bästa må bra programmet, det måste vara att umgås med Gud. Att umgås med den helige ande. Att få ta itu med saker i sitt liv. För han vill att vi ska växa upp. Och Bibeln talar om manlig mognad, om att växa upp och bli mer lik Kristus. Men det kostar någonting. Det är inte bara så här gratis som sagt, utan ogräs kommer i så fall. Men han vill leda dig in i hela sanningen i ditt liv. Han känner din historia. Han vet varifrån du kommer. Vilka saker du inte fick när du var barn. Vilka saker du fick när du var barn. Han känner dig så precis att han vill ha en unik personlig relation med dig. Och hjälpa dig att steg för steg och dag för dag utvecklas. Att formas, bli mer lik honom. Och vi behöver aktivt hålla den här relationen med honom levande. Hur ser det ut? Jag tror konkret, om jag går till mig själv, att varje dag säga, Herre, här är jag. Och det kan vara tiden när vi känner att jag har varit så länge trög och kanske inte gjort det jag borde, jag har inte läst Bibeln. Och du undrar varför du mår lite dåligt. Och så börjar du titta över vad du har valt att göra i ditt liv. Så märker man att jag har inte satsat på de grejerna som jag vet att jag mår bra av. Utan jag har gett efter och börjat ge utrymme för mitt kött att få härska och härja. Att göra det jag själv tycker att det här vill jag. Egentligen inte, men jag låter det växa. Jag tror att Gud vill komma in i varje dag där jag faktiskt frågar honom. Jag har bekymmer med den här situationen i mitt liv. Kan du hjälpa mig? Du som är hjälparen, en helig ande. Kanske du och jag vi kan ha problem i relationer och vi får säga, Herre, hjälp mig att förlåta. Det är ju att bjuda in honom i en vardag. Kanske jag lyssnar på en som sa så här, hur låter det när du sitter bakom ratten? Och det är mörkt ska jag säga. Jag vet inte hur det är för dig, men ibland kan jag tycka att det finns otroligt många sniglar i trafiken. Och ingen hör vad jag säger i bilen. Men där sitter jag och gormar över de här ibland, för jag har ju alltid bråttom och alltid på väg någonstans för sent. Och så tänker jag, men måste du? Och alltid när jag kommer till Sundombron, den här Mygrundsbron, så det är någonting som händer med trafikanterna. Alltså, de kör från 80 så går det ner till 70, långt före 50-skylten. Och jag sitter och ojar mig, det är ingen sightseeingväg. Så börjar jag lyssna på mig själv. Till och med mina barn kommenterar ibland och säger, mamma, kan inte vara tyst? Då måste man börja tänka, hur låter jag egentligen? Hur har det utvecklat sig så här? Kanske jag behöver sätta mig bakom ratten och välsigna de som kör framför mig. Kanske inte för att de behöver välsignelsen, utan för att jag behöver lära mig att behärska mig själv. Jag behöver tillåta den heliga ande att komma in och peka på saker. Så det här är inte okej om du vill växa. Om du vill ha en djupare relation med honom och bli mer lik honom. Det här är lite, det gör ont. Det sjöng någon en gång. Det gör ont, det gör ont. Men det är faktiskt så, det gör ont. Och det är därför vi ibland tvekar inför att leva, tror jag, en nära relation med Gud. För han sätter faktiskt fingret på områden i våra liv som vi tycker vi har rätt. Ja, jag jobbar på mitt jobb, alltså. Där finns en chef och han är en os och jag fattar inte. Så lägger vi ut texten. Och vi kanske har rätt i sak. Din chef kanske är ganska korkad. Jag vet inte. Nu sitter Marcus här och han är en bra chef. Så här. Men du kan faktiskt göra en skillnad, kanske främst för dig själv. Därför att du har bestämt dig för att nej, men det här är inte vad Gud vill för mig. Det här är inte liksom den rätta vägen. Att jag har säkert rätt i sak, men tänk om jag istället skulle säga, hjälp mig Gud här. Jag har så problem med den här chefen. Och sluta skvallra med andra. Hörru, det där kan man ju själv veta när man jobbar. Att sitter man och pratar, ja det är nog konstigt, nu är det hemskt. Och så odlas den en sån här dålig atmosfär. Men du kan vara ett ljus istället. Och jag tror att det är också en av de saker som Gud vill att vi ska ha den helige ande för. Därför att hur ska Gud synas? Jesus gick här och var Gud. Alltså han visade på Gud. Han sa, den som har sett mig har sett fadern. Skulle då jag våga säga, den som har sett mig har sett Jesus? Oops. Jag tror att det är möjligt faktiskt. Jag tror att Gud förväntar sig det. Det är därför han gav dig sin ande. Det är inte för att du ska göra det i egen kraft, utan du ska göra det beroende av honom som Jesus gjorde. Förstår du? Det finns möjlighet därför att kraften är så stark. Det som bor på din insida, som uppväckte Kristus från de döda. Han kan förvänta sig det här därför att han har satt ner förmågan i dig genom den helige ande. Men vad du och jag behöver göra, det är att ödmjuka oss under honom varje dag. Och säga, jag behöver hjälp i min vardag. Jag behöver hjälp på alla områden för att orka fram, för att göra rätt val. Att inte jag blir den som sitter och pratar strunt på mitt jobb och odlar den dåliga relationen eller talar illa om lärare i skolan. Visst kan du göra det för att du tycker att det hör till. Och jag tror att Gud vill väcka oss lite och säga, stopp där. Du kan leva ett annorlunda liv. Du kan komma högre upp. Du kan bli en ambassadör för mig och visa på mig i din vardag. Människorna behöver ljus. Människorna behöver se att det finns människor som tror på en Gud som kan förvandla deras liv. Eller hur? Behöver inte då jag det? Jag behöver det. Hjälp att gå i vardagen med Gud. Att komma ihåg att, åh förlåt Herre, nu var jag där och snacka igen. Och så kanske jag kommer hem och så pratar jag där istället och slutar prata på jobbet. Men det är ju samma grej. Och jag skulle vilja säga en liten utmanande sak. Ibland kan vi komma till gudstjänsterna också. Och så sitter vi och tänker, ja hur var det här nu då? Och så blir det en enda stor betygssättningsskala. Och jag tänkte när jag stod här i lovsången i början, så tänkte jag att jag hade egentligen inte behövt något mycket mer än de här sångerna. Därför de predikar evangeliet för mig. Eller hur? Han lämnar mig aldrig. Han är alltid, han sviker aldrig. För vår Gud är allt möjligt. Jag menar, bara vi skulle sjunga dem från hjärta. Bara jag skulle komma ihåg det varenda gång och ta tag i min själ. Så skulle jag uppleva Gud så mycket mer. Förstår du vad jag menar? I vardagen, i vår liv. Tänk att han är med mig. Tänk att jag tar det till mig. Jag tror att han vill att vi ska komma ihåg att leva inför honom. Inför hans ansikte. Du är inte bara en i mängden. Gud känner dig personligen. Han har gett dig sin ande. Du kan växa och mogna som människa. I vardagslivet kan du ta itu med saker. Han förvandlar ditt hjärta. Så det känns naturligt när du kommer till gudstjänst. Är du här för att du vill fira honom. Du vill umgås med människor. Ta tag i ditt liv. Lyssna till undervisning. Så att det här kan jag jobba på. Det här vill jag ändra. Gud, kom nära mig. Eller hur? Det här kan vara en av oss få vara med om och leva i. Kanske flera av oss gör det ändå. Det är ju fantastiskt. Men han vill att vi ska växa upp till det. som han har bestämt. Att vi ska vara mer och mer Kristuslika. Han är för oss, han är på vår sida. Han vill det som är bäst för oss. Så jag vill uppmana och utmana både dig och mig att komma närmare Gud. Att ta den där tiden i ordet och bönen. Och det är också en viktig sak därför att att leva i ordet, och du kan tänka att bibelläsning det är inte så viktigt. Jag gillar bara så jättemycket vittnesbörd vi fick höra när vi var på ett möte här med Markus som berättade om hur, vad Bibeln hade betytt för honom, och jag har samma erfarenhet. Det, om i tiden när jag inte läser ordet så märker jag också att det finns inte samma styrka och stadga i mitt liv. Men ordet väcks till liv. Den helige ande påminner mig om det jag har läst. Han visar hur du kan använda det i vardagen. Du behöver ta itu med din bibelläsning om du inte gör det. Det är lite utmanande, jag vet. Men det är faktiskt så. Gud vill ha dig på en högre nivå. Han vill ha dig närmare sig. Han vill att du ska leva nära. Och när vi kommer tillsammans så får vi uppmuntra varandra och påminna varandra om vilken underbar Gud vi har, vilka möjligheter det finns för oss. Inte ge upp, inte tappa hoppet. Okej? Ska vi bara be tillsammans hörni, avslutningsvis. Fader, jag tackar dig för din nåd och för din godhet. Att det som var omöjligt för oss människor, det gjorde du själv genom att sända Jesus hit. Jesus, jag tackar dig för att du kom för att bära mitt straff, bära vårt straff. Jag tackar dig Herre för att du också gick tillbaks till himlen men sände hjälparen, den helige ande. Och helige ande, du är så nära. Du är nära var och en. Det står att den som tror på dig, från dennes innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Du vill inte att vår tro ska bara vara något vi känner till och den blir tung och jobbig, utan du vill att vi ska ha en levande nära relation med dig. Jag tackar dig för att just nu så vill du påminna var och en om vilken fantastisk gåva den helige ande är. Och jag ber för den som ännu inte har upplevt att de har blivit uppfyllda av den helige ande och talar i nya tungomål så att de kan be förbi sin egen tanke, be till dig. Så ber jag Herre att du berör just nu Herre, att de får tro till det. Jag tackar dig att du vill leda varje människa steg för steg in i det som du har för oss. Att ta itu med olika saker i våra liv så att vi kan se bakåt efter några år och säga att wow, där var jag förut, men nu är jag här därför att Gud har lett mig. Han har lärt mig saker ur sitt ord. Han har tagit mig steg för steg närmare sig. Jag är en lärjunge till honom. Jag följer honom. Herre, jag ber för det att vi får bara längta efter det ännu mer. Att se dig i våra liv i vardagen. Att ta itu med olika saker som vi kämpar med. Tack för att du vill att dina frukter ska verka i våra liv. Kärlek, tålamod, glädje. Jag tackar dig att du får välsigna mina syskon Herre. Och be att det som du har bestämt om var och en ska gå i fullbordan. Jag bara tackar dig Herre för att du älskar oss. Och för att du har en så här fantastisk plan för oss. Tack för hjälparen den helige ande i vardagen. Vi ber i Jesu namn. Amen.